När resandet var ett äventyr, sidan 229. Stockholm, fredags eftermiddagen den 5 december 1718. En utmattad ryttare rider i spårsträck genom Stockholms gator med ett sorgebud till kungens syster Ulrika Eleonora och till rådsherrarna. Kungen, Karl den 12, hade sent på söndagskvällen stupat vid Fredrikshald i Norge. Tidigt på måndagsmorgonen hade han börjat den långa ritten mot Stockholm för att framföra dödsbudet. Sträckan Fredrikshall-Stockholm hade tagit ryttarna 4,5 dygn, en prestation. Landsvägstransporter eller nyhetsförmedling gick inte snabbare innan järnvägen och telegrafen kom vid mitten av 1800-talet. Till höger en bildtext. Milsten från Halland 1666. Ursprungligen var milstenarna ett slags taxametrar. Skjutsresenärerna skulle inte betala för mycket eller för lite för skjutsen. Den här milstenen står på Skansen i Stockholm. Skansens och Nordiska museets grundare Arthur Hazelius åkte land och rike runt vid slutet av 1800-talet och tiggde ihop det som idag kan beskådas. Han har kallats Sveriges största tiggare. Att resa med skjuts. Under 1600-talet byggde Sverige successivt upp ett stormaktsvälde kring Östersjön, vilket ställde krav på förbättrade kommunikationer. Under drottning Kristinas regering bestämdes att gästgiverier med hästar, mat och husrum skulle finnas på högst 2 mils avstånd. De stora vägarna skulle vara 10 alnar, en aln är lika med cirka 60 cm breda och fullt framkomliga med häst och vagn. Vägarna skulle också mätas upp med hjälp av milstenar eller milstolpar. Det gick inte fort att färdas med skjutshästar. Ofta fick resenärerna vänta på att en ledig häst skulle kunna spännas för ekipaget så att de kunde fortsätta resan. De som reste med skjuts var endast ett litet skikt av Sveriges befolkning. Officerare, köpmän, biskopar och andra högre tjänstemän. Andra hade knappt råd. Men de skulle nog inte ha kommit på tanken även av ett annat skäl. Ända fram till 1860 behövdes det pass för att resa inom Sverige. Staten ville helt enkelt inte att fattiga människor reste omkring i Sverige. Om drängar, pigor eller andra fattiga personer skulle resa utan pass riskerade de att som försvarslösa hamna på fästning eller spinnhus. Sidan 230. Resandets första revolution, ångbåten. Den första revolutionen inom resandet skedde på 1800-talet. Den första reguljära ångbåtsförbindelsen i Sverige upprättades med hjulångaren Yngve Frej som 1819 började trafikera rutten Stockholm-Arboga. Men ångbåten gick endast sommartid. Att resa den sträckan med skjuts krävde hästbyten vid 9 gästgiverier och tog minst 3 dygn. Nu tog den frustande Yngve Frej passageraren över Mälaren på en enda dag och det oavsett väder och vind. Och billigt var det, åtminstone om man reste på det öppna fördäcket. Den lilla tabellen nedanför, där läser jag från vänster till höger uppifrån och ner. Från Stockholm till... Avstånd, gamla mil, antal skjutshåll, pris för skjuts, ångbåt, salong, ångbåt, fördäck. Arboga, 16¼, 10, 32, 2, 0 riksdalerbank och 32 shilling. Kalmar, 44, 28, 5 riksdalerbanko, 15 shilling. 20. 5 riksdalerbanko, 16 shilling. Sundsvall, 40,5, 23. 14 riksdalerbanko, 16 shilling. 13. 5 riksdalerbanko och 16 shilling. Haparanda, 114, 75. 39 riksdalerbanko, 7 shilling. 33 riksdaler banco, 16 shilling. 15. En riksdaler banco motsvarade 48 shilling. En gammal mil var 6000 famnar, det vill säga 10 689 meter. Ångbåtstrafiken gjorde att stora grupper i samhället fick råd att resa på ett sätt som hade varit omöjligt tidigare. Varje år ökade ångbåtstrafiken för att nå en kulmen på 1890-talet. Men då började nedgång. Orsaken var järnvägen. Till vänster en bildtext. Julångaren Yngve Frey gick från 1821 på traden Arboga-Stockholm, Sveriges första reguljära ångbåtsförbindelse. Yngve Frey hade 22 hästkrafter, var 26 meter lång och hade ett djupgående av 1,9 meter. Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an är spännande och omoralisk, åtminstone för 1839 års läsare. Första kapitlet utspelas på just Yngve Frey. Sidan 231. Och järnvägen. År 1862 invigdes den så kallade Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Ett tåg startade på morgonen från Göteborg och ett från Stockholm. De möttes i Hallsberg, eller Sannaskogen som platsen då hette. Där kunde passagerarna sträcka på benen och få i sig lite mat. Tågen gjorde att resan Göteborg-Stockholm förkortades från minst 3 skakiga dygn i en hästdragen vagn till bara 14 timmar. Överallt där järnvägen drog fram förkortades restiderna. Allt fler människor kunde resa allt mer. Vid sekelskiftet 1900 hade järnvägen dragits ända upp till Haparanda och Kiruna i övre Norrland. Att åka tåg blev allt bekvämare. Sovvagnar och toaletter infördes. År 1897 rullade den första restaurangvagnen, men till en början var tredjeklasspassagerarna förbjudna att gå in där. Efter några år kunde visserligen snyggt klädda resande från tredje klass äta i restaurangvagnen, men endast under så lång tid som erfordras för intagande av måltid. Samma tid i hela Sverige. Olika slags klockor har funnits sedan urminnes tider. Men varje ort hade sin egen tid. Klockan var 12 när solen stod högst på himlen. Dagens och nattens timmar var också olika långa under vinter- och sommarhalvåret. Med järnvägen blev det nödvändigt att införa samma tid i hela Sverige. Vid slutet av 1800-talet bestämdes att Göteborgs lokala tid blev järnvägstiden. För att få den lokala tiden på järnvägsorterna lades ett antal minuter till järnvägstiden. För Malmö 4 minuter, för Stockholm 24 minuter. Velocipeden vidgar äktenskapsmarknaden. Vid slutet av 1800-talet började svenskarna cykla. Velocipeden, snabbfoten, av latinets velox är lika med snabb och pes är lika med fot, slog igenom och blev det främsta kommunikationsmedlet för att ta sig till arbetet eller till lördagskvällens logdanser. Sidan 232. En följd av velocipedåkandet blev att bekantskapskretsen utvidgades. När pigorna och drängarna flerdubblade radien på sina friarfärder förändrades giftermålsmönstret och ingiftet i många byar upphörde. På sidan 231 finns en bildtext nere till höger. Anständigt klädd velocipedryttarinna från Särö i Halland på 1890-talet. Klädseln blev ett problem för cyklande damer. De fick ju absolut inte visa benen ovanför vaden. Automobilen vs. hästen. En automobil passerade i tisdags eftermiddag Hässleholm och höll, stannade, en god stund utanför nya hotellet. Den nyheten fanns 1902 att läsa i Hässleholms tidning. Troligen var hela staden på fötter den dagen för att beskåda det hästlösa ekipaget, automobilen, av latinets auto är lika med själv och mobilis är lika med rörlig. De allra första bestämmelserna om biltrafik utfärdades 1906. Här är ett utdrag. Automobil får icke framföras med större hastighet än som motsvarar i stad, köping eller annat tättbebyggt samhälle 15 km under dagsljus och 10 km vid mörker eller dimma samt annorstädes 25 km under dagsljus och 10 km vid mörker eller dimma. De allra första kraven på nykterhet vid ratten infördes 1916, men det gällde endast för yrkesförare, inte för vanliga bilister. De första decennierna av 1900-talet fick bilisterna kämpa för rätten att fara fram på landsvägarna. Vintertid blev det bråk om vägen skulle sandas eller inte. Bilisterna ville ha sandning, medan bönderna inte ville det, eftersom de var vana vid att spänna hästen för släden. Men inte heller sommartid var bilåkandet någon självklarhet på landsvägarna. Bönderna avskydde alla puttrande bilar som skrämde hästar och kor. I Närke fick 1908 greve Axel Mörne på Esplunda gård tillstånd att med motorfordon köra på vägen någon mil österut från Örebro mot Glanshammar. Men samtidigt fick en doktor Nilsson avslag på sin begäran att få köra automobil på vägarna öster om Örebro. Först en bit in på 1920-talet fick den som ägde en automobil köra utan tillstånd eller andra hinder från Örebro mot Västerås. Automobilens hästkrafter hade besegrat hästens. Att resa var för ett äventyr och det innebar stora risker och spännande upplevelser som ofta började direkt vid starten. Idag har resan i de allra flesta fall degraderats till en transportsträcka för att man ska nå fram till målet snabbast möjligt. Det är först där som äventyret ska börja.